Döp dem och lär dem.
En fantastisk uppmaning som finns i den mycket kända texten i Matteus 28. Jag tänkte att vi ska läsa den tillsammans. Och jag ska inte börja där vi ofta gör när vi citerar den. Vi börjar typ i vers 18 eller något sånt. Men jag börjar i vers 16. Därför att jag tycker att det hör ihop och det är väldigt viktigt det som står där. Låt oss läsa det. Matteus 28, vers 16-20. De 11 lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Vittnesbördets år har vi det här året i Elim. Vi betonade lite extra igår på årsmötet. Och sa att nu är det liksom utspark. Nu går vi i det här. Vi har vittnesbördets år i år. Vad hämtar man liksom inspiration till det? Ja, inte minst i det här bibelordet. Alltså Jesus själv säger till oss att gå ut helt enkelt med budskapet. Och det är det som är grunden för hela den kristna församlingens existens. Att Jesus är den som sänder oss. Det vi sjöng alldeles precis nyss. Toma mina, Herre sänd oss. Det är vad han har gjort och det är vad han gör kontinuerligt. Sänder oss i presens, inte bara i dåtid, att han en gång sände oss. Han sänder oss nu, precis just nu. När Hudson Taylor, den kände Kina-missionären på 1800-talet, när han ledde Kina inlandsmission som han själv var med och startade, så hade han ju missionskandidater som kom såklart och ville åka ut till det stora folket kineserna och missionera. Och han hade intervjuer med många sådana kandidater vid flera tillfällen. Och då frågade han alltid dem, liksom, vad är det som gör att just du vill ut och bli missionär? Och svaren var ju ofta multipla. Det vill säga det fanns olika typer av svar, men ungefär samma innehåll. Ja, jag vill ut och predika det för att Jesus har sagt det. Eller jag vill ut och predika det för att annars går miljontals människor under och går förlorade. Och Hudson hade ett annat svar på frågan där han ofta sa: än hur goda anledningar ni har till att gå ut och bli missionärer, så finns det bara en enda som håller, eller ett enda som håller. Och det är Jesu Kristi kärlek. Och jag tycker det är talande. Därför att vad är det som tvingar oss eller driver oss ut att berätta? Om vi nu ska tala om att vittna. Ja, jag tror att det är så att om inte Kristi kärlek har berört mitt eget liv är det väldigt svårt att berätta. Det är svårt att berätta att man är kär om man inte är kär, eller hur? Men är man kär så syns det direkt. Du behöver knappt säga någonting, för det syns. Det märks. Och den som är kär eller förälskad eller älskar någon har svårt att vara tyst om det. Och nästan allting går liksom i rosa, såklart. När man, framförallt när man är förälskad. Sen med tiden så skimrar det lite åt andra färger också. Så. Tills det en dag blir svart. Nej, det sa jag inte. Skojar va? Jag känner inte så väl. Kärleken tvingar oss att berätta. Är det så? Tvingar Jesu kärlek oss att berätta? Alltså driver den oss? Inte tvång med piska utan tvång inifrån. Är det det jag upplever? Är det så jag lever mitt liv idag? Jag är inte alltid säker på det. Ibland tvivlar jag på min egen, liksom, mitt eget driv i att berätta om Jesus. Och ibland får det mig att bli fundersam och tänka, men herre, vad ska till för att jag ska bli mera liksom driven av detta att berätta? Och jag tror att det enda är att jag måste ha en egen upplevelse av Kristi kärlek. Jag måste ha en eget möte med han som är Han som har dött och uppstått. Han som lever för oss och med oss. Och han som sänder oss ut i uppdraget. Det är först när jag har den egna upplevelsen som jag kan påstå eller säga, jag vill berätta. Sen kämpar vi med massa olika saker, du och jag, som gör att under tider så kan det vara trögt för oss. Eller vi kan tycka att det går tungt. Eller vi kanske har svårt att riktigt komma fram till det där innersta drivet som finns där. Men som ibland är begravt av så oerhört mycket annat i våra liv. Men jag tror att en lärjunge som har mött Jesus, mästaren, han drivs av några saker. Eller han förstår att det är ett antal steg i det här med att berätta och vittna om Jesus. Och jag tänker utifrån missionsbefallningen nu bara titta på några sådana saker. Det första jag läste, det var att Jesus hade befallt dem att gå till ett berg i Galileen. Jag tycker att den enkla meningen är väldigt intressant. Jesus hade befallt dem att gå och därför gick de. Jag är inte säker på att de visste riktigt vad som väntade dem när de kom fram till berget. Jag tror inte det. Jag tror inte de hade klart för sig i detalj. Då när vi kommer fram till berget så kommer Jesus säga se, han kommer säga så och det blir så här. Utan det jag tror att de gjorde, det var att de visste att Jesus hade sagt det. Och därför gick de. Sen vad som väntade exakt, det visste de inte. Mer än att Jesus skulle vara där och ta emot dem. Och det är en jätteviktig poäng för dig och mig. Därför att om Jesus har sagt någonting och talat till dig, till mig, till oss, så kan vi alltid veta att om vi går och lyder det han har sagt, hans befallning, så kommer han att vara där dit vi går och ta emot oss. Vi har inga garantier på exakt vad som kommer att ske där och då. Hur han kommer att instruera oss. Vad han kommer att säga där och då. Det vi vet är att Jesus är där och tar emot oss när vi går. Så det första som är så viktigt att förstå som lärjunge, det är att om Jesus överhuvudtaget talar till oss och säger någonting, om du känner på dig vad han vill, så ska du lyda och gå. Det är det första och viktigaste för en lärjunge att lära sig. För om vi inte gör det, så tystnar lätt den rösten som vi annars lyssnar till. Därför att det finns så otroligt många andra röster i den här världen. Så det är inget problem att få in signaler, mina vänner. Signalerna är många. Poängen är ju att höra den signal som kan leda mig till den rätta platsen. Och lärjungarna, de lyssnade till Jesu befallning. De hade lärt sig under 3 års tid att gå med Jesus. Sa han någonting så blev det ofta som han sa. Om man lyssnade på honom. Ibland lyssnade de inte riktigt, drog iväg och det blev kaos. Men så kom Jesus i alla fall, stillade stormen eller gick på vattnet eller löste situationen. Men om Jesus sa någonting så lärde de sig med tiden att det bästa vi kan göra är att göra som han säger. För då blir det kanon. Vi vet inte exakt hur det slutar, vart det bär eller så, men det blir bra. Jag tror att det är en jätteviktig poäng för oss. Om vi ska tala om att vittna det här året och berätta med våra liv, att vara en lärjunge till Jesus, som jag sagt att fokus måste handla om också när vi talar om att vittna. Det är bara en lärjunge som kan vittna. Det är bara den som går i Jesu efterföljelse som kan berätta. Därför att då har jag sett, då har jag hört honom och då kan jag berätta. Och då är det så viktigt att ta liksom den utgångspunkten i mitt liv, bestämma mig för att säger Jesus någonting så gör jag det, för jag vet att det är bäst. Jag kan ha 10 000 andra skäl att inte göra som han säger, men det kommer inte att bli bra. När han talar och jag gör, så blir det bra. Och så måste vi komma ihåg att när Jesus befaller någonting, och det här är en jätteviktig poäng för oss, för vi tänker inte alltid så. Om Gud säger någonting genom sitt ord, om Jesus säger någonting och befaller oss till någonting, så finns det en inneboende kraft i de orden som gör det han säger. Så att det blir som han säger. När Jesus uttalade orden var stilla i stormen, så fanns det en sån kraft i de orden att havet, eller det var ju inget hav, det var ju Galileiska sjön, den var tvungen att lägga sig platt för honom. När Jesus talar till en sjukdom och säger var helad, så måste sjukdomen lämna. Därför att det är Jesus som säger det. Och han ger befallningen. Och en sjukdom kan då inte vara kvar när Guds egen son i sitt makt och majestät uttalar de orden. När Gud själv skapar världen, vad gör han då? Ja, jag kommer ihåg det som att det står att han sa. Och det blev. I orden som Gud säger, i Guds eget ord, finns det en sån inneboende kraft. Så att det som inte finns till måste bli till. Därför att Gud talar. Det är därför du och jag aldrig riktigt kan veta. När Jesus sänder oss och säger gå dit, och så börjar vi gå, så kan vi aldrig veta hur fantastiskt eller hur bra det kommer att bli i slutändan. Därför att det finns en kraft i det Jesus har sagt. Och det här är A och O för en lärjunge att förstå. För om det är Jesus som säger det, så finns det skaparkraft i det. Det är därför om Jesus säger att du ska gå till din vän och berätta någonting, eller om du ska ta telefonen och ringa till din vän, så kan du aldrig veta hur bra det kommer att bli förrän du gör det. Därför att i det Jesus har sagt åt dig att göra finns det en kraft som kommer att släppa lös himmelens härlighet över den situationen. Och det är det som gör det så häftigt att vara en kristen. Om det bara vore att lyda för att någon har sagt det, men det finns liksom ingen uppbackning, då är det inte spännande längre, eller hur? Jag brukar ju ta exemplet med mina egna barn. När jag säger någonting, så gör de det inte. Det finns liksom ingen kraft. Det är liksom ett glapp mellan orden och liksom den här, vad heter det, inflytandet. Ja, det är inte riktigt sant. Det händer ju att de gör det jag säger också. Men när Jesus säger någonting, så finns det alltid en uppbackning som är total. Så än hur konstigt det du hör att du ska göra är, så länge det går i enlighet med Guds ord och inte handlar om terror och kränkningar och andra saker som vi definitivt vet att det går emot Guds ord. Hör du Guds röst, så gör det. Därför att det är inte du sen som ser till att det blir så. Utan det gör han. Han backar upp sitt eget ord. Det här är en grundläggande poäng i att vara en Jesu lärjunge. Det andra är, vad stod det i texten? Jo, när de kom fram dit till berget, till platsen, vad hände? Var Jesus där? Var han försenad? Nej, han var där. Och vad gör de som kommer fram dit? Faller ner och hyllar honom, står det. Jag ser det som att det handlar om att de tillber honom. Och så står det en intressant sak till i exakt samma mening. Det står att några tvivlade. Och vad gjorde Jesus? Han pekade ut dem som tvivlade, tog upp dem och sparkade ut dem därifrån. Och sa, iväg med er, ni syndare, ty ni tvivlar alldeles för ofta och för mycket. Och så var det klart, rensat. Och sen så gick de andra lärjungarna vidare. Nej, så gjorde inte Jesus. Utan det intressanta här tycker jag är att Jesus låter också den som tvivlar vara med. Därför att som någon klok har sagt någon gång, tvivlet är inte motsatsen till tron, mina vänner. Tvivlet är inte motsats till tron. Otro är motsatsen till tro. Det är motsatsen. Så den som inte vill tro, det är något annat. Men att tvivla ibland, det kan varenda lärjunge göra. Också du och jag kan tvivla ibland. Men Jesus sparkar inte ut oss för det. Och det är så intressant att När de hyllar och tillber Jesus, är jag ganska säker på att när Jesus sen börjar tala till dem, så väcks en tro också hos de lärjungarna som tvivlade. Varför? Exakt av samma anledning som vi nu sa. I orden, i det Jesus säger, finns det en total uppbackning av himmelens härlighet och kraft och liv. Så när Jesus talar till oss, så är det som att tvivel måste fly. Varför är det så viktigt att läsa Guds ord? Varför är det så viktigt att vi kristna samlas i gudstjänster? Jo, därför att vi motarbetar på något sätt också tvivlet som gärna vill ta in i våra liv. Jaha, så vi får liksom inte ställa frågor, vi får inte fundera. Det är ju inte det handlar om. Får ha hur mycket frågor du vill. Men Jesus är svaret. Alltså när tvivel hotar dig och mig, så är den bästa lösningen på tvivlets problematik, det är att vara där Jesus proklameras, där han syns och där han tillbes. När dör tron för oss egentligen? Jag tror den dör den dag jag kliver åt sidan och säger, jag behöver inte mina kristna syskon. Då börjar döden för tron i våra liv. Därför att det är tillsammans som Guds folk. Det är när vi tillber och hyllar Jesus som har dött på ett kors och som har uppstått för oss. Det är då som tron väcks i oss. Och det här är liksom hela grundpaketet med att vara en lärjunge. Att jag förstår att när Jesus befaller och jag går, så finns det kraft till det han har sagt att vi ska göra. Och när tvivlet hotar att inta mig och komma över mig, eller tvivel möter mig än var jag befinner mig i min vardag, så är botemedlet att vara det Jesus är, att lyssna till honom. Att ställa mig i en sån position att jag är med och hyllar Jesus, även om jag just då tvivlar en aning. För mitt hjärta kommer att väckas till liv igen. Och mitt hjärta kommer att fyllas med tro i närheten av Jesus. Vad gjorde Jesus när Petrus tvivlade? Där på vattnet när han gick där och tog några steg och så började han sjunka. Jesus sa, dö du syndare och tvivlare. Och så lät han honom sjunka till botten. Nej. Han sträcker ut handen och säger, varför tvivlar du? Och så drar han upp på honom och ställer honom i båten. Jesus överger aldrig någon som tvivlar. Vad gör han med Thomas när Thomas tvivlar på att Jesus har uppstått? Ja, han säger, chilligt åt dig Thomas att du var och gjorde något annat en dag när jag besökte lärjungarna. Det är upp till dig. Du tvivlande stackare. Nej, han ser till att Thomas får ett eget möte med den uppståndne. Och Thomas får bekänna, min Herre och min Gud. Så när tvivlet hotar oss, så är Jesus alltid beredd att möta oss. Alltid beredd att möta oss. Vad är det Judas säger i sitt brev om den som tvivlar? Jo, han uttrycker så här. Somliga, sådana som tvivlar, ska ni ha förbarmande med. Vi ska visa förbarmande, barmhärtighet, kärlek till den som tvivlar. Så sitter du här och känner en aningen tvivel. Var inte orolig. Jesus är här och han är redo att betjäna dig. Han är redo att visa sig för dig i ditt liv. Han är redo att lyssna till din bön och till dina tvivel. Och han är redo att vara där för dig. Låt oss gå vidare i texten. Vad är det så som blir på något sätt det avgörande i att bli sänd ut i uppdraget att berätta och vittna? Är det att vi vill det, eller är det att världen behöver det? Är det att vi måste göra det? Det första Jesus säger och utgår ifrån när han börjar tala till denna grupp av både tvivlare och troende som har kommit dit till berget på hans befallning. Det första han säger, det här. Mig är given all makt i himmel och på jord. Om vi inte liksom omfamnar det här och börjar ana vad Jesus menar i det här, så misslyckas vi omgående med vårt uppdrag att vittna och berätta. För hela grunden vilar på att makten är i Jesu händer. Allt är honom underlagt. Och det är därför vi, församlingen, enskilda kristna, kan gå ut i den här världen och påstå att alla som vänder sig mot Jesus och tar emot det han har vunnit, de blir Guds barn. Det är därför vi kan säga det. Därför att all makt finns i Jesu händer. Men ni borde ju faktiskt stå upp på bänkarna nu och applådera, jubla och skrika, och gospelmusiken borde sätta igång. Så borde det vara. Därför att himlen jublar över att makten är i Jesu händer. Änglarna jublar över och vet att när Gud säger en sak så blir det så. När Jesus säger en sak så blir det så, därför att makten är i hans händer. Det är därför vi aldrig behöver förtvivla, du och jag. Vi kan bli förtvivlade för stunden över det vi hör om syskon som nedgörs, till exempel just nu då, i spåren av terrorna efter ISIS till exempel, eller IS, Islamiska staten. Och vi kan bli förtvivlade när vi hör om människor som kastas i brinnande ugnar. Det som hände en familj i Pakistan för några månader sedan. Det är en hel familj då, alltså barnen blir utan sina föräldrar därför att en mobb tar de kristna föräldrarna och kastar dem i en ugn. Alltså vi återupplever saker vi läser om i Bibeln, om Daniel och hans tre vänner som blev kastade i en brinnande ugn. Och det här kan skapa liksom förvirring och förtvivlan hos dig och mig. Men vi behöver aldrig tvivla på vem som ytterst sett har makten. Makten att segra, makten att ta över, makten att knyta samman säcken den dag som historien är slut. Det finns bara en som kan göra det. Och det är Jesus Kristus. Så därför, min vän, så kan du be med tro när du ber. Därför att makten är i Jesu händer. Du kan lägga din hand på din vän och be om tröst när sorgen har gripit honom eller henne så att hjärtat håller på brister. Då kan du be i tro på att Guds ande är där som tröstaren och tröstar. Du kan be i tro och förtröstan på den Jesus är. Lägg din hand på honom eller henne som har ont någonstans och be om att Jesus får gripa in med sitt helande. Låtsas inte någonting. Säg inte någonting som inte är. Men befall i namnet Jesus. Och låt honom som har all makt i himmel och på jord göra det han kan göra. Du kan be i tro på att Jesus är där och gör det han vill. Du kan be för din vän som längtar efter ett gudsmöte, som aldrig har smakat Guds kärlek, som aldrig har förstått det här med Jesus och som definitivt inte har förstått det ibland när de har tänkt på kyrkan eller kanske tänkt på sin granne eller något som går till kyrkan varje söndag men inte har förstått det. Du kan be för honom eller henne om att Guds kärlek ska få visa sig. Att han eller hon ska få känna i sitt eget liv att han är älskad av den högste själv. Och du kan be i tro på att Gud själv visar det för honom eller henne. Ibland tänker jag att vi har sån enorm tilltro till våra egna modeller och system och verksamheter och annat. Och vi ska ha full täckning. Vi ska veta precis hur det blir. Men tänk om jag säger att jag ska be och så händer ingenting. Jesus har all makt. Han får lösa det. Om jag ber i hans namn så är det inte mitt fel om det inte blir så. Då är det hans fel. Ja, förstå mig rätt. Alltså, vem är det som ska backa upp sitt ord? Det är Jesus. Ibland tänker jag att min otro eller min förmåga att inte helt lita på det Jesus har sagt skapar ibland mer problem än vad faktiskt Jesus gör. Så även om jag ber och det inte sker exakt som jag ber, så är Jesus där och gör någonting. Jag är övertygad. Han är alltid där och gör någonting. Kanske inte precis det som jag tänker, men han gör någonting. Så att ha förtröstan på Jesu makt är A och O för den som är en Jesu lärjunge. Och där börjar Jesus. Det är därifrån hela uppdraget utgår. Jag är given all makt i himmel på jord, säger han. Mig är given all makt. Gå därför ut, säger han sen. Det där därför är viktigt. För det går tillbaka på det han sa om makten. Gå därför ut. Vadå därför? Jo, därför att han har all makt. Därför kan vi gå ut. Inte på något annat sätt. Utan bara för att Jesus har all makt. Och vad är då uppdraget? Vad är då uppdraget för det fjärde? Jo, det är att göra alla folk till lärjungar. Ja, ni ser, vi trodde att det var att göra alla till elemiter. Men det är inte riktigt sant. Nästan sant är det ju. Det är väldigt bra om de blir elemiter. Men framförallt är det bra om de blir Jesu lärjungar. Och det är det som är vårt mål, vänner. Församlingens uppdrag har aldrig varit något annat genom historien. Det kommer aldrig bli något annat än att göra lärjungar. Och då gäller det ju att förstå grunden. Vem är det som befaller? Vem är det som vi tillber? Vem är det som sänder oss och som har all makt? Det är Jesus Kristus. Och det är därför vi går ut. Och gör alla folk till lärjungar. Så det finns inget annat uppdrag, mina vänner. Än hur många poster vi har i våra beslut på ett årsmöte. Än hur många budgetposter vi har med olika siffror. Finns det inget annat uppdrag än att göra alla folk till lärjungar. Och det börjar där vi bor. Där vi är. Där du finns just nu. Och hur gör man lärjungar då? Ja, egentligen är det ganska enkelt. Jesus säger det. Det finns två saker vi ska göra. Det är döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Punkt. Det är vårt uppdrag. Och vad tänker jag då att döpa är? Jag tänker att dopet handlar om begynnelsen. Början på ett liv som lärjunge. Jag tror att vi behöver bli lite försiktigt frimodiga. Vi behöver ta ett steg till och säga, här finns det en plats att lära känna vem Jesus är. Vi kan erbjuda människor en ny start med Jesus. Vi kan som kristna räcka ut våra händer och säga, kom här får du smaka. Kom här får du se vem Jesus är. Och när vi ber som Guds församling så sker det någonting i den människa som söker och längtar efter att lära känna Gud. Så det första vi ska erbjuda, det är en plats för avgörelse, mina vänner. Och här tänker jag att vi behöver bli lite bättre. Och då talar jag väldigt mycket både till mig själv och till oss som gemenskap. Alltså hur erbjuder vi folk och människor att ta steget? Att bli frälsta? Att säga sitt ja till Jesus. Hur gör man det i Elim? Gör man det på ett litet smygande sätt? Liksom man kommer in köksvägen och sakta tar sig in i huset. Och till slut så sitter man i soffan och pimplar kaffe tillsammans med de andra. Och känner sig som en i familjen. Hur gör man? Hur gör man i Elim? Jag tror att vi vet ungefär hur man gör. Vi vet att det handlar om vad Gud gör i en människas liv. Men tänk om vi skulle bli lite tydligare. Tänk om vi skulle våga erbjuda lite oftare vår förbön för den som vill ta emot Jesus i sitt liv. Jag tror att vi behöver göra det. Jag tror vi behöver göra det i gudstjänstsammanhanget. Jag tror vi behöver göra det i cellgruppssammanhanget. Jag tror vi behöver göra det personligen, du och jag. Och säga, har du verkligen tagit emot Jesus? Ska vi inte be tillsammans, du och jag, så att du får ta emot Jesus idag? Ja, kanske får svaret. Eller så, nej, men jag dricker gärna en kopp kaffe. Ja, men då börjar vi med det då. Så tar vi Jesus sen. Alltså, hur hjälper vi varandra och andra att lära känna Jesus? Det är vad döpa handlar om. Att omvända sig, att tro och låta döpas till Kristus. Att vända sitt liv mot honom. Det andra uppdraget är att lära. Hur gör vi det? Hur lär vi ut de bud som Jesus har gett till oss? Ja, vi gör det på kanske flera olika sätt. Vi gör det i våra cellgrupper när vi läser Bibeln tillsammans och ber med och för varandra. Pratar om det gemensamma livet i Jesus. Och vi gör det i gudstjänstsammanhanget när vi predikar så här. När vi försöker lära tillsammans om vad säger Bibelns ord egentligen till oss. Jag tror det är så viktigt för oss att förstå att om jag är en lärjunge till Jesus så har jag alltid de som också lär av mig. Om du är en lärjunge till Jesus så har du alltid de som tittar på dig och som undrar, hur gör han eller hon? Jaha, hur gör han när han ber? Tror han på det där? Hur gör hon när hon berättar om sin tro på Jesus? Vänta, jag kanske aldrig har hört henne berätta, men hur skulle hon göra? Eller så har jag hört henne berätta och undrar, hur kan jag göra likadant? Går det att göra så? Alltså, hur lär vi oss att göra det som Jesus säger att vi ska göra? Och jag tror, mina vänner, att det handlar om en kultur som vi kan be om och sträva efter. Som Gud kan låta växa fram. Där vi ser och bekräftar, där vi hjälper varandra att ta steg, där vi lär oss av varandra. Där det inte handlar om jantelagen längre, utan där det handlar om andens och Guds rikets lag. Där det handlar om att det du har fått av Gud, det förvaltar du på bästa sätt genom att dela det med nästa person. När du har fått ett bönesvar som du är mogen att dela. För det kan vara viktigt att säga. Det är inte alltid vi ska säga allting till andra som Gud i din kammare har gjort med dig. Det kan ta tid innan man ska berätta sånt ibland. Men ofta när Gud svarar på bön så vill han att vi ska dela det med varandra. Så vill han att du och jag ska berätta det för någon annan som blir uppbyggd av det. Ofta när vi har läst eller förstått någonting av Guds ord. När du har börjat förstå hur det fungerar med din andliga gåva som Gud har gett dig. Så är meningen att vi ska berätta och visa det för varandra. Så här funkar det när jag ber. Jag brukar lägga handen på och så ber jag så här. Testa ska du få se. Och då tänker du, ja men det där låter för banalt pastorn. Det där låter som lekis och dagis. Ja, jag vet. Det gör det. Men vi är Guds barn, mina vänner. Vi är barn till Gud som förmår att göra när vi går. Och jag tror att, tänk om vi kunde ta ner den där skyddsgarden lite grann. Och bara enkelt börja praktisera med varandra. När du står och pratar med någon här ute i foajén och så säger den, vet du, det har varit en riktigt illa vecka nu den här veckan. Det har varit så tungt på jobbet och jag vet inte hur jag ska klara av nästa vecka. Nu får jag be med dig här och nu. Och så ber ni. Enkel kort bön. Behöver inte skrika. Man får skrika. Man får göra det i Elim också om man vill. Men man behöver inte. Finns ingen regel om det. Och så ber du enkelt. Om att Guds ande får komma och göra någonting nytt för den personen när den kommer till jobbet på måndag. Tänk om vi gjorde det så enkelt, mina vänner. Det är att lära med och av varandra. Och hur gör vi med de som är nya? De som kommer till gemenskapen och säger, jag vill vara med i Elim, eller jag vill vara med i församlingen, jag vill vara med i din cellgrupp, jag vill vara med där som ledare, jag vill hjälpa till i äventyrslandet, jag vill vara med på lägret på sportlovet, eller vad det än är. Hur gör vi med dem? Klappar vi dem bara på ryggen och säger, vad kul, hej på dig, ska vi ta en kopp kaffe ihop? Det är bra, men nästa steg är att säga, hur är det med dig? Vad har du för gåvor? Ska vi be tillsammans? Ska vi sätta oss ner och läsa Bibeln om vad det nu är för någonting som du behöver? Alltså, hur lär vi tillsammans? Och det här tror jag är en process för oss såklart. Och inte minst i cellgruppen är en fantastisk möjlighet att göra det här. Och jag tror på den lilla gruppen väldigt, väldigt mycket. Och det är så kul att se just nu i Elim. För det är så många människor som har kommit till i gemenskapen och som vill vara med i en liten grupp. Så det är två nya grupper som startas bara nu här i vår och som är på gång redan. Med nya ledare, med nytt folk. Den unga cellgruppen tycker jag är en fantastisk förebild för oss andra. Den startade hösten 13 och nu är det två grupper. De är så många när de samlas i storsamling som de har var tredje vecka. Så att då liksom försöker de vara tillsammans, men då är de 25-30 stycken om alla är där. Det är fantastiskt. Varför det? För att man längtar och vill, och man vill vara tillsammans och man vill lära sig om vad det är att vara en Jesu lärjunge. Det här behöver vi allihopa förstå och göra. Att lära tillsammans. Jag tror att många av oss som sitter här idag, du är en perfekt moder eller fader eller fadder eller medvandrare eller vad du vill kalla dig för. Till någon här inne eller någon annan. Du skulle mycket väl kunna gå till den du ber för och känner för och säger, jag ber extra för dig. Och vill du så kan vi gärna dela saker om det kristna livet tillsammans. Ni är många som sitter här som skulle klara det galant. Varför? Därför att ni har den helige ande. Därför att Jesus har gjort det han har gjort i ditt liv. Jag skulle så gärna vilja se många av oss steppa upp en liten grann det här året. Så att vi tar någon under våra vingars skugga. Går tillsammans med någon. Ta en ungdom om du är lite äldre. Eller ta någon annan. Och säg, jag ber för dig. Och vill du kan du få smsa till mig, fast jag knappt vet hur det funkar, om du har svårt med det. Eller ring mig och säg vad du har för prov i skolan så ska jag be. Tänk om vi gjorde det lite mer med varandra, så blev vi lite mindre privata i vår tro och lite mer personliga lärjungar. Är ni med? Tycker det här är en häftig utmaning till mig själv. Därför att jag märker vad som händer när vi gör så. Det blir så otroligt mycket mer roligt att vara kristen och vara en Jesu lärjunge. Och det krävs så ytterst lite. Bara att jag visar att jag på något sätt finns där, är villig att be, villig att gå med någon, villig att öppna mig en aning och säga, du och jag, vi är på samma resa. Nu går vi ihop. Jag ber för dig. Vi gör det, tycker jag. Ta det som en utmaning. Och till sist, för nu har pastorn blivit lång denna söndag morgon. Men jag måste få avsluta med det som står sist i den här texten. Och det är när Jesus säger att han är med oss alla dagar till tidens slut. Om han inte hade sagt det, mina vänner, så hade det här varit ett riktigt tungt uppdrag. Riktigt tungt uppdrag. För det är bara Guds egen närvaro tillsammans med oss som gör det möjligt att överhuvudtaget tänka tanken att du och jag ska gå ut och vittna. Att Jesus har all makt i grunden och att han är med oss alla dagar. Det är liksom pricken över iet. För utan den pricken så blir det bara ett streck. Ett streck, en jobbig långt streck, en lång resa utan kraft och liv. Men att han är närvarande och med oss, det är ett fantastiskt löfte, mina vänner. Och någon sa så här, att luta sig mot Guds löften gör inte att de går sönder. Så du och jag kan luta oss mot Guds löften. Och det här är ett löfte som Jesus ger till sina lärjungar, till oss. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Finns ingen dag som han inte är med. Finns inget uppdrag han inte är med i. Finns ingen tidpunkt han inte är med, ingen plats där han inte är med. Jesus är med oss alla dagar till tidens slut. Och det här är så fantastiskt viktigt att på något sätt slappna av i och veta, tack Jesus. Jag går när du säger gå och så får du ta hand om resultatet. Jag gör det du säger att jag ska göra och så får du se till att vara där och visa att du håller det här i din hand. Något annat kan vi inte göra, du och jag. Det är vårt uppdrag. Och så göra lärjungar när vi går. Och vara där tillsammans, gå med varandra på vägen och göra det. Ja, det här var ju tungt, eller hur? Så nu ber vi om kraft. Jesus, tack för att du är med oss och att vi är så oerhört beroende av att du gör det du säger att du ska göra. För herre, om du skulle ha lagt det här på oss och sagt att ja, nu är makten i era händer, nu ska ni göra så här och jag kommer tyvärr inte att finnas närvarande utan ni får klara er själva. Herre, då hade det inte fungerat. Och därför tackar vi dig Jesus att det här året, vittnesbördets år Jesus, det får bli ett år Herre när du visar dig trofast. När du visar att du håller allt i din hand. När du Herre sträcker ut dina händer till oss och säger fatta min hand så ska jag hjälpa dig även om du tvivlar. Jesus kom till oss nu den här stunden och den här avslutningen av gudstjänsten och låt din helige ande Herre få verkligen grundlägga någonting i oss Herre så att vi aldrig behöver tvivla på dina löften Herre. Att du har all makt. Att vi kan stå på dina löften om att du är närvarande. Att du är med. Kom Herre Jesus. Kom Herre Jesus.